Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå. Det är dags för NHL-podden igen. Det är avsnitt nummer 66 den här veckan. Jag kan knappt uttala. Nummer 66. När vi snart går in här inför den här sjuka Game 7 Weekend. Som vi egentligen ska ta oss an. 66, jag måste bara säga det. Mario Lemieux nummer. Det är vilka...
Ja, det är ingenting att diskutera. Jag tänkte just säga det. Det är Mario Lemieux-avsnittet.
Det här är verkligen Lemieux-avsnittet. Det passar ju perfekt det så här högoktanig helg som vi har framför oss när vi spelar in ja. Här, så det är ju liksom klockrent. Och som du varit inne på, vi kommer få problem här med de här höga numren och hitta bra spelare i dagens NHL. Och det finns inte en enda spelare med nummer 66 i NHL idag faktiskt.
Nej, det är väl klart. Ingen kan ta Super Marios nummer.
Nej, det är ju patetiskt.
Det går inte att ha det och det går inte att ha nummer 99. Det är ju bara så.
Nej, så. Men Bjurman, hur är läget då? Är det bra?
Tack, det är fint. Lite varmt här i lägenheten nu för jag fick lov att slå av fläkten för att du ska... jag fick stänga av min airconditioning och kommer att sätta floder här för att du ska...
Beordna om den stenhårde podd-general manager.
Ja, det finns med general manager. Och jag tänkte... Ja, jag har precis kommit hem från Tampa igen. Eller igår kom jag hem. Och vi ska återkomma till det. Man är ju... När man börjar bevaka slutspel så här mycket, man hamnar liksom i en bubbla. Ja, det handlar bara om hockeymatcher, träningar och tyvärr blir det lite så, kommer jag på idag, att vårarna, de bara försvinner för mig. För att det är 2 månader, april, mitten av april till mitten av juni, då är det bara det här. Och plötsligt, det går ohyggligt fort och plötsligt har våren bara gått.
Men, du är bara inomhus, i kalla inomhushallar istället för ute i solen.
Ja, in och ut i dem, ut i värmen och man hinner ju bli förkyld. Jag hade en fin förkylning förra veckan, men nu är det bra igen.
Bra.
Och jag tänkte faktiskt börja med det här eftersom det var lyssnare som missförstod det och tyckte att jag var elak mot dig när du ville dra en Thomas Fleischmann teori och jag sa nej och jag tyckte bara att det lät kul att jag var så bestämd och nej, jag vägrade. Och det tyckte då har ju folk hört av sig, så oj vad elak du var mot ekan där. Ja. Det var inte meningen alls att vara elak, så golvet är ditt sen.
Jag känner mig grovt påhoppad.
Ja, nu är det Thomas Fleischmann teori.
Nej, den har blir ju halvt om halvt liksom mytomspunnen nu när jag har blivit denna diskussion kring detta. Men nej, den är ju 2 plus 3 plus teori, den är inte så spännande. Jag väljer att ytterligare fördröja detta fram till att vi kommer in på den matchen mellan Anaheim och Chicago. Så det är liksom enorm hype kring den här teorin just nu, som ju inte riktigt lever upp till förväntningarna kan jag säga.
Varje gång du säger Thomas Fleischmann så i fortsättningen så är det så att du måste få ta det till punkt.
Ja, ja, nu blir det.
Ja. Ja, men du, det har hänt lite grejer som vi ska gå igenom först som inte har direkt med slutspelet att göra.
Nej.
Det är precis som tidigare när vi har gjort så är det ju i huvudsakligen på coach tränarfronten. Ja. Coacherna. Vi har 2 stycken som har fått nya jobb nu då. Pete DeBoer, tidigare New Jersey Devil som fick sparken den här säsongen. Han har skrivit på 4 år för San Jose Sharks. Och Dan Bylsma, jag har alltid haft svårt att säga hans efternamn på riktigt. Det är rena ekeliv med Bylsma.
Ja.
Konstigt namn. Han har då, det blev klart alldeles innan vi började spela in det här, så kom nyheten att det var klart att han blir ny coach i Buffalo Sabres.
Exakt, 5-årskontrakt fick han.
Ja, och han var ju då tidigare i Pittsburgh Penguins. Framgångsrik, framförallt i början, han tog över 2009 och vann Stanley Cup redan sin första säsong som coach. Sen har det varit lite motigt där. Men nu får han nytt jobb då, efter fick sparken efter förra säsongen. Och nu har han vilat en säsong och tar sig an det unga lagbygget med betoning på bygget i Buffalo.
Exakt, man får säga att det smäller till ordentligt där på i tränardominot här efter Babcock förra veckan. Eller ska jag säga, Todd McClellan nästan satte igång lite också. Det var väl de stora fiskarna som rök inom loppet av ett par dagar och nu så har i princip alla vakanser satta. Det är bara New Jersey som vi väntar på egentligen. Så får vi se vad som händer i Boston och det där med Julien där. Sen så verkar det faktiskt som att, eller det är väl i princip klart att Ken Hitchcock trots allt ska få fortsatt förtroende även i St. Louis då.
Ja, men just i Boston så kommer det nog besked vilken dag som helst. Som jag har hört det här i cirkusen så har Claude Julien nu krävt att få ett besked. Eftersom, som sagt, om de ska sparka honom så gör det nu. För det finns ju inga jobb kvar snart.
Nej, exakt. Precis. Och det är väl så de flesta tränarna och klubbarna resonerar egentligen. Man vill ha klart det här i så god tid som möjligt så att man får vara med och bygga upp. Ja, så man får med under sommaren och forma laget liksom, och ha någonting att säga till om när det finns chans.
Verkligen, framförallt innan draften brukar det vara viktigt, och free agency då.
Precis, exakt. Ja, vad säger vi först och främst om Biles som ju hamnar åt slut i Buffalo. Vad tror du om det?
Ja, jag har ju väldigt gott intryck av honom. Jag tycker han är en väldigt sympatisk människa, och som sagt, det började ju väldigt, väldigt bra i Pittsburgh.
Ja, det börjar ju med, ultimat bra.
Ja, med en Stanley Cup. Sen, ja, han är ju både hyllad och ifrågasatt. Alltså, han har ju under perioder haft ett av de bästa lag som har funnits, i alla fall på pappret där, med Crosby och Malkin. Men de har ju aldrig egentligen varit i närheten av att återvända till Stanley Cup-finalen sen dess. De kom till en konferensfinal mot Boston, men då var de ju svepta.
Ja.
Så han har ju inte lyckats sen dess.
Nej, precis, exakt. Alltså, han fick ju ett enormt högt renommé direkt i och med Stanley Cup-titeln då. Han hade en säsong där det var mycket, liksom lite, inte, det var inte kaos kring Pittsburgh, men de sparkar trots allt coachen och plockar upp sin AHL-tränare, och så får de det enorma lyftet på så kort tid liksom. Så ja. Han fick ju liksom väldigt högt renommé direkt, och sen så Jack Adams vinner 2011. Men, och han sett i sin hela tid i Pittsburgh, så kom han ju aldrig lägre än en andra plats i divisionen, vilket ju Johnston misslyckades med sitt första år här med Pittsburgh. Men, ja. Så att ett helt okej record måste man verkligen säga, men det är just det här med, alltså det svartas ju ner lite på slutet, för faktum är ju att han sen Stanley Cup-titeln så åkte de ju trots allt ut mot lag som var sämre placerade varje år i slutspelet, och det avslutades lite hela förra hösten, förra våren ska jag säga, blev ju lite halvdålig när han dels var ju huvudtränare för USAs OS-lag som ju åkte på dyngpisk i bronsmatch mot Finland 5-1 och liksom lämnade lite bitter eftersmak där faktiskt. Det var ju han som var headcoach där, och sen så även den hösten så han fick ju hela tiden beröm för att han var en players coach lite grann. Han hade en bra kommunikation med spelarna, och spelarna svarade liksom gott. De gillade honom också så att säga. Men det var ju lite rykten om att han inte är, att liksom Crosby och liksom elitgänget i Pittsburgh där ville ha bort dem, att det hade inte skurit sig kanske, men på något sätt var de lite trötta på Bilesma, så att han, det gjorde också att han tappade ganska mycket av sitt liksom, sin höga rang där som
Jordan. Jag vet inte, det har ju inte varit den uppgiften han har haft i Pittsburgh, men jag får för mig att han är bra med unga spelare och bygga lag. Det kanske bara är jag som luras av att han har en sån mjuk personlighet.
Ja, man framstår ju som sympatisk som du säger, och mjuk liksom.
Ja, men ja, så jag får för mig att det kanske, för det i Buffalo så är det ju det handlar om. Man ska bygga ett lag från grunden då. Ja. Med väldigt unga, stora talanger som tyvärr har fått vara med några stycken av dem, och de här två bedrövliga katastrofsäsongerna de har haft.
Exakt. Men det som du säger, det känns ändå lite inte helt lätt att veta vad att förvänta sig av Balsma, för man vet inte riktigt vilken känsla man ska ha. Man har ju den här senaste liksom, våren i färskt minne när det skett sig lite grann och han faktiskt blev borttvingade. Men samtidigt också Stanley Cup och hela där hypen som var kring honom för 4-5 år sedan. Men killen är ju rätt ung fortfarande för att vara NHL-coach. Det är ju ingen Randy Carlyle eller Paul McLean liksom.
Nej,
han har en ganska färsk spelarkarriär bakom sig. Han var ju liksom i Anaheim i början på 2000-talet. Så att det är lite, och han har ju en connection då till Tim Murray där, för att Tim Murray, general manager i Buffalo nu, var ju player, vad heter det? Sån här player personnel development, eller vad heter det? Jag blandar upp det där. I Anaheim just då. Så att det ska i alla fall bli intressant att se Bilesma i liksom en ny omgivning.
Jag trodde möjligen att han har ju också en historia med, minst sagt, med Chiro, som har tagit över som general manager i New Jersey, så jag trodde möjligen att han skulle hamna där, ja.
Ja, precis. Ja, det kändes ju logiskt, så fort Chiro blev klar för New Jersey också, när den vakansen var öppen.
Det ska bli spännande att se vem som hamnar i Jersey nu, och därför att även om Julien skulle bli tillgänglig så kommer ju inte han tillbaka till Devils, han har ju fått sparken en gång.
Ja, nej.
Så att Det är väldigt öppet där. Vem kan det bli? Kan det bli Boucher? Eller vad heter han?
Ja, Guy Boucher. Resilience, everybody. You gotta play hard. Ja, den killen.
Med hans underliga filosofi om hockey, skulle inte den kanske passa in i yours?
Ja, alltså, men samtidigt nu så verkar det som att Lamoriello har släppt över här till Chero och liksom låter någon annan styra nu. Och Chero har ju varit ganska tydlig med att han vill sätta sin prägel nu och att det ska vara ett offensivt New Jersey vi ser i framtiden. Inte det här kompakta, raka, defensiva riktigt som Lamoriello har företrätt i decennier. Ryktena tycker jag, visst Boucher har väl varit på en intervju med New Jersey, men det verkar som att Chero är väldigt så här. Nu blev det ju inte Bilesman, men som att han sneglar mot sina gamla guys här. För att senaste som jag har hört, som det skrivs en hel del om, det är John Hines, Wilkes Barr. Visst, utom så? Scranton. Farmalaget.
Wilkes Barr.
Jag säger alltid Wilkes Barre, men det är ju Wilkes Barr. Ja. Som ju ja, ofta är ett ganska stabilt AHL-lag. Och varit det länge. Och John Hines som varit tränare där i många år nu. Det var Chero som tog dit han en gång i tiden. Och han har fått tillåtelse faktiskt av Pittsburgh också och bli intervjuad av NHL-lag och söka jobb på annat håll om man så vill. Och likaså Washingtons assisterande tränare Todd Reardon som Chero plockade in i Penguins organisation en gång i tiden som var assisterande till Bilesma förra säsongen. Och som den här säsongen har varit assisterande till Barry Trotz och haft hand om Washingtons backar och fått goda vitsord kring det. Han ska också vara en coach som Chero är intresserad av. Där är det dock lite osäkert om Washington är villiga att släppa honom. De har ju trots allt kontrakt där, så det är ju det som är knöligt där. Jag vill säga det, apropå just det här med att diskutera med andra tränare, så är det ju lite kontroversiellt, och lite kontroversiellt är det inte, för det är ju enligt regelverket, men det är ju lite märkligt att alltså det som gjorde att den här Bilesma-bekräftelsen drog ut på tiden lite grann, det var ju för att de inte kom överens om kompensationen, för att Bilesma har ju trots allt kontrakt fortfarande med Pittsburgh. Alltså han får ju lön av dem. Fram till 2016 skulle han få, eftersom han blev sparkad då, i förtid. Och grejen är, enligt NHLs regelverk, så för att man ska få ta över en tränares kontrakt så måste man kompensera med ett tredje eller andra val i draften. Det här hävdar ju naturligtvis Pittsburgh att ja, trots att han är sparkad så är han ju fortfarande en kille vi ger lön, så då ska vi ha en kompensation för det. Och nu kommer de överens om ett tredje val som ska gå till Pittsburgh. Men det är ju helt perfekt för Pittsburgh, för de får dels ett tredje val och dels slipper de betala lön åt en sparkad coach. Så det blir liksom lite dubbel belöning för Pittsburgh.
Ja.
Som är kanske inte helt klockrent system helt enkelt.
Ja, men nu, vad gäller Devils då, så deras förre tränare som fick sparken den här säsongen, Peter Bohr, han hamnar alltså i San Jose, i Sharks, ja. Efter Todd McClellan. Som i sin tur hamnar hos Edmonton. Det har vi redan avhandlat. Och det förvånar mig lite. Alltså DeBoer, han är nog bättre än vad min bild av honom är. Min bild är färgad av att han var så styrmoderlig mot de svenska gossarna ute där. Ja. Adam Larsson och Jakob Josefsson framförallt. Men även mot Tedenby när han var där. Och i viss mån Hedberg också. Ja. Ändå, han tog Devils till en Stanley Cup-final de egentligen inte hade någonting att göra i med det laget. Så att han är en bra tränare, men lika fullt så tycker jag det känns som ett axelryckning till svar på Sharks problem.
Ja, på något sätt så tycker jag också, och jag håller med dig på båda punkterna där. Det sista namnet som säger att det känns, skulle vi två få bestämma, tror jag att vi båda skulle hellre gjort så med Doug Wilson och försökt gjort så mycket som möjligt för att behålla Todd McClellan som coach.
Ja, precis.
För det känns som att det är på styrelseposten det största problemet ligger i Sharks, så att det har varit så otroligt handlingsförlamat där. Och det behövs ju rattas uppifrån för att det ska funka liksom. Och det har inte gjort whatsoever de senaste åren. Så att Wilson nu får fortsatt förtroende och att dels leda liksom bygget Sharks och dels nu ta in en ny coach som han i hans val i princip helt och hållet, det är ju, ja, det känns väl inte klockrent, och läser man på liksom Sharks forum bland fansen där, så är de ju ganska väldigt väldigt skeptiska till Wilson, så att det är inte liksom det är inte jätteparader där för att DeBoer kommer nu.
Nej, det förstår jag. Alltså, är det han som ska få plötsligt Hugh Thornton och Merlot och Pavelski och bli vinnare i rätt ögonblick? Han känns inte som den coachen.
Nej, det gör han faktiskt inte. Men ja, det är samtidigt så som du sa det först också, att han har förmodligen så har vi i Sverige säkert ännu sämre bild av honom, just på grund av vi såg ju liksom vad som hände före och efter De Boer med Adam Larsson också, och även Josefsson. Båda fick ju ett stort lyft när de fick förtroende av en annan coach. Men samtidigt så har ju han har ett gott renommé, De Boer. Han har ju trots allt varit tränare i flera VM-turneringar för Kanada. Han har vunnit JVM-guld för Kanada också. Han har liksom ett rykte om sig att vara skicklig egentligen. Det är ju helt motsägelsefullt mot vad vi säger, men att kunna hantera unga spelare liksom. Han har vunnit Memorial Cup som ju just nu pågår där borta. Alltså CHL, alltså hela junior hockeyn i Kanada har han vunnit med Kitchener Rangers, och han har blivit utsett till bästa coach i CHL också. Så att, det är ju alltså, det är ett digert CV egentligen faktiskt för den här killen. Och samtidigt så har han lite rykte av sig att vara att han är hård med rättvis och alltid agerar för lagets bästa. Så att visst, det är lite svårt att säga, men det känns också som att dels då Doug Wilson, men kanske också Larry Robinson har stor del i det här. Larry Robinson är ju precis som nu ska jag återigen sätta det här, Player Personnel Development, Director of Player Personnel, så heter det, i San Jose just nu, och han var ju assisterande tränare till just De Boer i den där 2012 i Devils då, när de gick till final. Så att de har en god relation.
Tidigare. Vi får se. Jag tycker det vore kul om det händer något där. Jag tror att det behövs någon med en annan karisma än De Boer. Det har han ju verkligen inte.
Nej, precis.
Jag skulle vilja se Tortorella i hänga här inne i brasan.
Jag tror inte riktigt heller på det här faktiskt. Det är en okej lösning, men det är liksom det räcker inte för att lyfta San Jose dit de har potential, tror jag. Det finns fina byggstenar att utgå från där, men det behövs ruskas om ganska ordentligt, och då räcker det inte med att ha kvar Doug Wilson och ta in De Boer, som ändå, som du säger, han saknar lite karisma.
Ja. Så är det. Så är det. Ja, du, det är som sagt en rätt stor helg vi står inför.
Ja.
En av de största NHL-helgerna på väldigt länge. En av de största hockeyhelgerna på länge, om man är förälskad i högklassig hockey, den som spelas i världens bästa liga. För det är alltså så att för första gången på 15 år så avgörs båda konferensfinalerna, både öst och väst, i direkt avgörande Game 7-draman. Först är det New York Rangers mot Tampa på Madison Square Garden fredag kväll, och kvällen efter är det Anaheim Ducks mot Chicago Blackhawks i Honda Center i Orange County, Southern California. Oj, 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 säger jag bara. Sen så är det svartna för ögonen när man tänker på det.
Ja, exakt. Ja, jo, precis. Ja, det är ju... Ja, jag vet inte vad jag ska säga.
Låt oss börja med serien som får dig att knappt kunna andas.
Ja, precis. Usch.
Vilket är Rangers Tampa. Tampa hade chansen att döda serien hemma i tisdags. Nej? Jo, ja, tisdags. I Amalie som var rustat till fest. Jag var ju där och såg. Men det skedde sig. Rangers vann igen en elimination game och tvingade fram den här game 7. Det var inte vad Tampa hade riktigt planerat. Att åka tillbaka till New York en gång till.
Nej. Alltså, det var ju som jag skrev till dig kanske. Jag vet inte vad jag skrev.
Men ja, vi har lite olika syn på den där sjätte matchen.
Ja, det hade vi också. Men det var ju, framförallt så var det väldigt traumatiskt. För mig. Det är lätt att säga nu så här att vi chockar lite där. Vi hade blow en huge opportunity, och det blir ju skitsvårt här för Tampa Bay att ta Rangers, som vi kommer komma in på deras enorma statistik i Game 7. Men jag kan inte skylla på Tampas inställning alltså, för det var alla citat och liksom alla presskonferenser, allt man hörde från Tampa Bay som klänsrum inför den matchen var ju att det här är liksom otroligt viktigt att leverera, och vi vet att Rangers är starka efter förluster, och de är framförallt väldigt starka i elimineringsmatcher. Och vi kan inte liksom, vi måste kunna prestera två bra matcher i rad i det här slutspelet. Det har varit lite svårt med. Nu säger jag vi hela tiden. Och sen så åker man på en sån här 3-7-torsk ändå. Alltså, vilket statement av Rangers. Jag vet inte vad jag ska säga, för jag tycker, vi hade ju lite olika åsikter, men jag tyckte att Tampa gjorde en bättre match än Rangers i de två första perioderna.
Ja, det är där det skiljer oss. Jag tycker också att de gjorde det bra, med skillnaden att Rangers för första gången nästan i hela serien spelade riktigt bra försvarsspel och gjorde det väldigt tight i Rangers-zonen och mittzonen, vilket gjorde att Tampa skapade färre av de här riktigt dödliga chanserna de har haft i alla övriga matcher utom match 1. Det var svårare för framförallt sådana som trillingarna hade lite svettigare.
Ja, precis. De har faktiskt inte levererat på samma avsnitt. Vi gjorde ju Kutcher och några tröstmål där på slutet. Men, faktum är att Rangers har faktiskt tagit över. De har ju faktiskt gjort flest mål i den här serien. Vi pratade ju om att Tampas offensiv var deras stora styrka mot Rangers starka murbräcka, eller vad säger man, till defensiv. Men det är faktiskt Rangers har ju faktiskt gjort fler mål i den här serien nu. Men jag håller väl med dig till viss del. Det var en stark defensiv insats av Rangers där. Och det var ju det de snackade om, att de måste stänga igen. Det kan inte bli en sån där massa målaffär igen, för då blir Tampa svåra.
Ja.
Och det räckte ju.
Ja, och som var ju Lundqvist bra då. Som han tenderar att vara i elimination games.
Alltid.
Och, ja. Och ännu bättre du kan vara i Game 7. Som jag citerade en kronikör från Tampa Tribune. De brukar ju vara väldigt snälla nere i Tampa. De går inte hårt åt Lightning, inte. En frustrerad kronikör som sa: hur kan ni utsätta er för det här? Henrik Lundqvist, få varelser som har vandrat på denna jord, inklusive T-Rex, är mer... mer respektgivande än Henrik Lundqvist i Game 7.
Ja.
Men samtidigt är det så här. Okej. Rangers har aldrig förlorat en Game 7 på hemmaplan. De har 7 stycken från 92 och framåt. 5 av dem har Lundqvist vunnit. Men jag tror aldrig de har stött på en svårare motståndare heller. Ingen som har haft den firepower som de två första kedjorna i Tampa har. Och kommer Tampa upp i sin fulla potential, om de spelar sin allra bästa hockey, vilket jag håller med om att de inte gjorde förra matchen riktigt. De kommer inte till. Och då kommer Henrik Lundqvist att behöva göra sitt livsmatch. Det är ingen snack om det. Mm. Det är bara det att, som Anton Strålman sa före Game 6 där, att ja, jag vet att ni har fått se väldigt många olika Tampa Bay Lightning i det här slutspelet. Och grejen, man vet aldrig vilket lag det är som kommer ut.
Nej, exakt. Ja, alltså för det är bara att kolla på, ja, vi kan gå backa hela slutspelsräckan, men bara den här serien är ju helt osannolik om man läser vad resultaten i alla de 6 matcherna först. Det är liksom spretar åt alla håll och kanter. Och prestationerna gör det också. Jag skrev upp dem: 2-1, 2-6, 5-6, 5-1, 0-2, 7-3 åt en del av lag hit och dit. Det är liksom, och det har varit extrem skillnad i prestation från match till match bland båda lagen liksom. Så det känns ju så här, det är som jag skrev här om natten på Twitter, tror jag. Det har varit en extremt ologisk serie, så att den är logisk. Så att jag har känslan av att det kommer vara något, det kommer liksom, alltså jag har liksom ingen känsla för vad som kommer hända härnäst heller. Det kommer bli något, jag kan säga något random här, det kanske blir rätt. Bara för att det kommer hända något, det är så otroligt svårt att veta vilket lag som kommer möta sig i nästa sista matchen egentligen.
Ja, det är det. Jag har aldrig sett en serie som har, det här är... Varje match har haft sån egen karaktär. Ingenting har följt med från förra matchen i form av momentum och så.
Nej, verkligen inte. Nej.
Nu var det tydligen så då att Tampa också hade problem med förkylning i truppen. Och att några var rätt hängiga i den där Game 6. Det var inte någon ursäkt, men tydligen var det så. Tyler Johnson gjorde sin sämsta match i hela slutspelet. I games. Han syntes inte till faktiskt.
Nej, han var faktiskt en icke-faktor i den matchen, kan man säga.
Ja, och inte, jag vet inte om det berodde på det eller om Rangers var bra på att ta bort honom. Man vet aldrig riktigt det. Det är lätt att sitta och säga att någon är, oj vad dålig han är.
Ja, precis. Ja, men både Palat och Tyler Johnson var ju inte med på morgonvärmningen då. Och det började ryktas lite. Och Brandon Coburn mådde ju illa och fick kliva av i Game 5 på grund av just den här smittan som verkar sprida sig lite i laget. Coburn, jag säger ju alltid fel, det är så dåligt alltså. Ja.
Ja, men sen så, du säger att de sa rätt saker. Så jag fick ju bilden av att coach Cooper, den vanligtvis smooth-talking pretty boy-juristen där, var lite skakad av stundens allvar ändå. Och det sa hans, en av hans bästa vänner som jag råkar känna också, off the record, att ja, han pallade inte sitt livs största ögonblick. Och blev vresig, ena sidan vresig och andra sidan alldeles för säker på att det skulle gå bra.
Ja.
Och efteråt var han ju inte något vidare, gjorde ingen bra figur på presskonferensen.
Nej, okej. Och det var, ja, du skrev ju där till mig också att just det där, men att han inte pallar för tryckte, att han skett på sig lite i den Game 6 liksom. Och ja, när jag tänker efter så sa han faktiskt inför den matchen så på presskonferensen också, så fick han fråga vad han hade för känslor i kroppen, och en av känslorna han namedroppade var ju fear. Och det brukar man ju inte stoltsera med direkt.
Nej, men det var å andra sidan ärligt att säga.
Ja.
Men det känner ju alla såklart. Det är ju enormt mycket som står på spel, så det är klart de är rädda inför den här matchen.
Ja.
Ja. Ja, men som sagt, jävligt, jävligt omöjligt att säga hur det ska gå.
Helt omöjligt. Om du ska bara hitta på någon slags tips här, vad lutar det åt då liksom?
2-1, eftersom det är det Rangers har vunnit med i nästan alla sina games. Jag satt och gick igenom det här nu.
Ja.
De fick, i de games även de har spelat sedan Lundqvist kom hit, då fick de stryk med 2-1. Hans första game 7 slutade med, borta mot Washington 2009 med 2-1 förlust.
Ja, just
det. Sen har vi då 2012, Ottawa hemma, 2-1. 2012, andra gången i Washington, 2-1. 2013 borta mot Washington vann de med 5-0. Och sen har vi då fjolåret mot Flyers, Game 7 hemma, seger 2-1. Pittsburgh borta, seger 2-1. Och så Capitals i första omgången i år, 2-1. Och i de senaste tre så har han gjort 35 räddningar i alla de matcherna.
Ja, det är helt sjukt. Han har alltså ett snitt på under ett mål per match. 0,97 eller vad det är på Game 7. Det är fullständigt sjukt. Är det ju.
Jag var ute på deras träning idag och gjorde reportage om honom. Men då sa han också det å andra sidan, att facit kan man omöjligen tänka på. Så. Det betyder ingenting när matchen börjar. Det är vad jag gör då, inte vad jag har gjort de senaste tre åren. Så att, det är exakt. Också sant.
Och det känns ju väldigt signifikativt för den här serien också. Att man kan inte luta sig tillbaka på någonting. För det är precis motsatsen som sker ute på isen i nästa match. Ja, vi får se. Det logiska är väl att nästan tippa 2-1 då, i den här matchen. Men nu kanske det blir så faktiskt. För att här har ju Rangers sån enorm erfarenhet gentemot Tampa Bay. Alltså, det är inte bara Henke Lundqvist, utan grejen är att flera av den här core-kärnan i Rangers har varit med på den här resan. Liksom, när de har radat upp Game 7-segrarna och när de har varit så starka i elimineringsmatchen. De har ju 15-3 sedan 2012 i elimineringsmatchen, vilket ju också är galet bra. Men det är Stepan och hela gänget där, Girardi, McDonough.
Men det är också sant att Tampa inte helt, det är inte en total nyhet för dem. De spelade en konferensfinal 2011 och förlorade en Game 7 med 1-0 på bortaplan. Men sen har de ju spelat Game 7 i det här slutspelet och slagit ut Detroit.
Exakt, då gjorde de det som Rangers ska försöka göra nu. De kom tillbaka från 3-2 underläge och piskade vinna Game 6 på hemmaplan och gjorde det. Och sen så gjorde man en väldigt stark match i Game 7 och vann den serien. Mm. Så det finns ju karaktär i Tampa Bay också. Och Strålman till exempel, han har ju varit med på den här Game 7-resan för Rangers del också. Och Boyle också och Callen. Så att det finns erfarenhet i laget. Och Filppula har också spelat väldigt många Game 7 med Detroit.
Callahan var ju ett monster i förra matchen. Det var hans bästa match i Tampa, måste det ha varit.
Ja, det var det nog faktiskt. Han var sådär, shit vilken energi han fick efter sitt mål också. Han bara öste på som en galning där i andra perioden, inte minst. Så att, det är ju om inte annat otroligt viktigt för Tampa att få igång honom. För han har ju varit, det var hans första mål alltså, i hela slutspelet.
Ja.
Så att, en annan spelare som man måste lyfta fram, som jag har haft så här konstigt förhållande till ända sedan han dök upp i NHL egentligen. Jag gillar honom ändå, men jag vet inte. Derek Brassard gjorde ju hattrick, 5 poäng i den matchen.
Ja.
En spelare som... jag har ju färskt minne av honom när jag var över hos dig och träffade dig på i den, när vi såg morgonvärmning i Madison Square Garden, när det var väldigt få frivilliga som dök upp, utan det var egentligen bara Talbot som ville värma upp lite inför matchen. Men Derek Brassard var i alla fall ute och körde i kallingar.
Ja, just det.
Och Susp.
Ja, han är lite big game big game guy. Och den kedjan där med honom och Rick Nash som gjorde sin bästa slutspelsmatch någonsin. Och unge JT Miller var ju extremt bra.
Ja, JT Miller, som... precis. Han, den kedjan, alla gjorde ju hur mycket poäng som helst. Men
och som Lundqvist vann den matchen.
Ja. Men Brassard, det är som du säger, han har ju ett otroligt starkt facit i slutspel ända sedan han kom till Rangers. Alltså. Han har ju bättre poängsnitt faktiskt i slutspelen i grundserien. Nu är han ju uppe och nästan med i poänglika toppen i hela slutspelet här igen. Då. Han har alla sina år i Rangers i princip vunnit poängliga nästan. I alla fall varit med i toppen. Han är stark. Och jag med grejen att förra sommaren så skulle han ju förhandla om ett nytt kontrakt. Och då är jag lite sådär... Ja, jag tyckte han skrek lite efter för mycket med tanke på Rangers situation där också. Så kan inte riktigt spelarna bry sig, för de måste ju tänka på sitt eget. Men när agenten och han var uppe där och ville ha 5 miljoner dollar någonstans per säsong i Capit, och så fick han till slut 5 miljoner dollar. Jag tyckte det kändes att det var kanske lite för mycket för Rangers i deras situation också. Men nu helt plötsligt så tycker jag att det känns ju så, alltså fram till 2019, 5 miljoner dollar bara på Derek Brassard, som jag tycker har... Ja, Stepan har också tagit stora kliv fram på den här säsongen. Alltså vi var ju lite oroliga för deras centersida, att de inte riktigt tar spetsen där. Att det kanske fällde avgörandet och blev tydligt mot Kings i finalen förra året. Ja. Men nu tycker jag faktiskt Brassard och Stepan, båda två har gjort ett antal mycket poäng i slutspel, och Brassard återigen bra i playoff. Ja, då tycker jag att kontraktet känns ganska bra, och jämför man med andra som skrev på motsvarande kontrakt, 5 miljoner i cap hit förra sommaren, Camilleri, Grabowski och Molson, så känns ju Brassard som man absolut helst skulle vilja ha dem, om man säger så.
Ja, men frågan är ju, är det verkligen på Kopitar-nivå? Och det är ju inte.
Nej, det är ju inte. Det är ju inte på Taves-nivå, det är inte på Getzler-Kessler-nivå heller.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nej, men ja, det ska bli otroligt spännande. Som sagt, de ser det så här, ser de det som största matchen sedan Game 7 i finalen 94. Det har varit några Game 7 sedan dess, men ingen där insatsen varit riktigt lika hög. När en plats i Stanley Cup-finalen står på spel. Det kommer bli en helt, helt oförglömlig fredagkväll på Manhattan. That's for sure. Men du, jag tror ju att den andra Game 7, som alltså avgörs i Honda Center i Anaheim, är faktiskt lika svår att förutse. För bara några dagar sedan hade man ju sagt att jo, men nu kommer ju Anaheim och trycka gasen i botten och göra sin bästa match någonsin och köra över Chicago. Jo. Men det tycker inte jag det känns som efter de senaste matcherna.
Nej, ja, det är också väldigt svårt tippad. Alltså. Det är ju, man blir ju fascinerad av hur... Ja, jag är fascinerad av båda lagen egentligen, men i det här fallet alltså Chicago... Alltså, precis som Rangers egentligen. Det här med deras förmåga att alltid bita tillbaka. Kanske i ännu högre utsträckning. Alltså det var ju nära att de höll på att lösa det även i Game 5 där, när Taves på egen hand gjorde två mål och tog den matchen till förlängning.
Ja, alltså det var då, i den tredje perioden, då tyckte jag det kändes som att någonting hände där. Det var Jonathan Taves tog över serien. Han blev som besatt och fick laget att se ut som under de största stunderna mot när de har tvingat sig till final. Ja. Sen var det lite oflytt där direkt i början av overtime då, när Bickle gjorde en knucklehead-grej och de fick stryk direkt. Ja. Vi såg samma sak i Game 6, och då var det inte Taves i första hand, då var det Duncan Keith som plötsligt tog över.
Precis, exakt. Och det, i den scenen, man har ju klagat lite på i alla fall den första matchen, att inte Taves och Kane och Sharp och Hossa riktigt hade presterat poängmässigt, men där var det verkligen, då klev de verkligen fram liksom. Kane gör lite av ett solomål där, och Duncan Keith är ju helt magiskt bra, assisterad till alla tre målen, och den passningen till Hossa på 2-0-målet är ju liksom världsklass.
Men visst, det är ju så att de kommer få spela sin svåraste match på hela säsongen i Honda Center där, för Anaheim kommer väl rimligen att samla sig till sin bästa match, och då är det ju en maskin som de är så fruktansvärt stora och starka och tunga, och när de kör så är det går inte riktigt att hänga med.
Nej, faktiskt. De har, och där jag skulle nog ändå kalla Anaheim för det bredaste laget, alltså. Som är i hela.
De har ju ett djup som liknar ingenting. Du ser på Chicago, de har ju inget djup alls på backsidan. Det har Anaheim, och de har ett väldigt djup på forwardsidan också. När inte den ena kedjan riktigt levererar, då är det en annan kedja som kliver fram.
Precis, och även de kedjorna som inte producerar poängmässigt, tycker jag ändå liksom, framförallt bottom six-kedjorna levererar ändå extremt bra liksom fysiskt spel och kan ändå förlägga spelet i offensiv zon och gör det skitjobbigt liksom down low för Chicago och hitta någon rytm och komma ur zonen på ett bra sätt liksom. De har enormt, det är lite så här Boston-känsla en gång i tiden liksom.
Ja, det är det.
Ångloket som bara kör på liksom byte efter byte. Ja. Med sådana här killar som Maroon och Item och Bleski liksom.
Det är upp till bevis en sista gång för Bruce Boudreau nu. Inte choka i det avgörande ögonblicket. Och jag tror att han är ganska nervös när han går och lägger sig imorgon natt. Vi kommer tillbaka till det där. Det handlar inte om hur man spelar. In the end så handlar det om att vinna. Hitta den här klyschan om att hitta ett sätt att vinna. Och det finns nästan inga som är så bra på det som Chicago.
Nej, precis. Det är extrema experter på sådana här situationer.
Ja, de har varit med. De har ju också varit med om enormt många sådana här matcher. Och jag pratade med Hjalmarsson efter Game 6. Som vanligt fantastiska quotes.
Ja.
Ingen som är intressantare att prata med. Han sa bland annat det då. Han var ju backpartner med Duncan Keith där. Och de mål han la upp för Kane och Hossa. Och så Hjalmarsson sa då, ja, jag hade bästa åskådarplatsen i hela United Center. Jag hade gjort någonting. Jag var inte inblandad det minsta. Men jag såg det där tic-tac-toe-spel och bara jublade. Och så sa han, det som han verkligen är intressant då. För ett av huvudtemana i den där serien är ju då att Chicago nästan går på fyra backar och har komplement som hoppar in och avlöser dem enstaka gånger. Och att Anaheim Ducks är medvetna om detta. Dels får de spela mycket och dels blir de påkörda hela tiden av dessa tunga ankor. Nöts ner i fruktansvärt fysiskt spel. Och det temat har varit att de kommer inte orka i längden.
Nej.
Och frågan är då Hjalmarsson, och han sa att det är underbart. Det är en enorm extra tändvätska och enormt skönt att bli så här peppad, sa han, i slutspelet. För när folk bara pratar om att vi inte ska orka och vi ska nötas ner och så, jag blir bara inspirerad. Och det ska bli så kul att visa dem att det inte stämmer.
Ja, det är ju extremt bra inställning och liksom karaktär om de kan visa det. För att,
och det är så, vi är extra dag ledigt nu, det är inga problem. Jag känner mig pigg i benen idag, fräsch i benen, inga problem.
Och det då, alltså på något sätt så visar de ju gång på gång också, jag menar Duncan Keith i den matchen, han har spelat överlägset mest i det här slutspelet, känns det som. Han har ändå snittat på över en halvtimme per match.
Ja, plötsligt går han in och är så dominant.
Och så totalt
det
dominant.
Det var lite täckande för de som bara har kört och kört och kört och så händer inget.
Nej, exakt. Och den som varit allra hårdast i citaten från en del kanske, förutom Boudreau, det är ju Kessler. Han har ju sagt, no human can withstand this treatment from us, liksom. Och att we count every tackle to game 7 liksom. Att det kommer ge effekt i slutändan liksom. Och det var just Kessler som satte en jättetackling på Keith i den andra perioden där. Och kort därefter gör han assisterande till 3 mål och så avgör Chicago den matchen. Och han spelar återigen nästan en halvtimme per match. Så att, det känns inte som att det kommer vara riktigt den faktorn som Anaheim tror. Alltså jag räknar ut det. Jag plussade på med min skolmatte här. Att de leder ju tacklingsstatistiken med 304-219. Nästan 100 tacklingars skillnader på 6 matcher. Så att, det är en otroligt tydlig taktik här från Anaheims sida. Att de ska trötta ut de här 4 backarna som spelar i princip hela matchen. Men det verkar ju inte ge någon effekt. Nästan motsatt då, om vi ska tro Hjalmarsson. Och Keith.
Ja.
Men ja. Jag vill ändå säga en sak om Keith också som jag kollar upp lite här som jag, alltså, ja, för att han är ju en veteran nu, Keith. Han är väl 83 eller 84 någonting, så han är ju över 30 nu. Och men jag kom fram till att han har lite liknande story faktiskt som den som har varit så omnämnd den här slutspelet. Tyler Johnson och mitt Tampa Bay. Det är ju en fin saga det här också, Duncan Keith. Som visar lite det här med att man inte ska ge upp. Och att man kan bli en sån här Norris Trophy Messi legendarisk Hall of Fame-back ändå. Han var också väldigt liten när han var en ung pojkspoling. Han var 1,60 bara när han var 14-15 år och det började snackas juniorlandslag och sånt där. Och han blev förbisedd och så vidare. Han var bara 60 kilo när han draftades. Som back, det räcker ju inte. Han gick ändå andra runden, till skillnad från Tyler Johnson som inte ens blev draften. Men han hade hela tiden, han var alltid minst i sina lag, han berättat hela sin liksom juniortid. Och fick höra att han inte skulle, att det skulle liksom knäcka hans NHL-karriär. Och han har faktiskt hans kanske främsta styrka förutom spelsinnet, det är ju hans skridskoåkning. Han är ju en extremt mobil och rörlig liksom back. Och han har ju precis som Tyler Johnson lite konståkningsbakgrund. Han har övade konståkning som liten. Och Tyler Johnson, vet jag inte direkt, konståkning var så stort intresse direkt när han var liten, men hans morsa är ju skridskolärare. De fick ju båda har ju fått en otrolig skridskoåkning utifrån det. Och ja, men för Duncan Keiths del så lyckas han ju, så fick han en sån här raket liksom, vad ska man säga, växtverken, vad ska man säga, som 15-16-åring. Och nu är han ju ändå hyfsat reslig med över 1,80 och han har ju pumpat upp sig så att han väger upp mot 90 kilo också. Men det var en kille, precis som Tyler Johnson, var också en kille som fick börja med att spela två raka AHL-säsonger innan han fick chansen i NHL. Och debuterade först som 22-23-åring i NHL. Och nu ser ju båda ut att gå, ja, Duncan Keith är ju redan en Hall of Fame-back, men Tyler Johnson ser också ut att ha en otroligt fin karriär framför sig. Så det är verkligen det här med att man måste inte vara en första rundare som P.K. Subban eller Erik Karlsson eller Drew Doughty för att bli en Norris Trophy-back liksom.
Nej.
Utan, de här har visat att hårt jobb och att man älskar hockey, det är det viktigaste.
Ja. Du, när vi är inne på den här serien, du hade en Thomas Fleischman-teori.
Ja.
Som vi flickna på.
Ja, just det, exakt. Den här 2+-teorin. Nej, det är inget som kommer vänta er av stolen på något sätt, utan det här har vi nog alla konstaterat. Men jag kom på det under podden förra gången, att vi inte riktigt har dragit någon sammanhängande slutsats av detta. Vilket du redan kom fram till för 2-3 månader sedan, att det skulle bli så här. Och det var ju just det här med alltså vi hade ju flera avsnitt med bara snacka trader och trade deadline och vilken effekt det här ska få framöver och vilka ska vinna det här racet om Vermette och vem ska plocka in Timonen liksom, vem ska få in den extra resursen. Men alla har ju varit icke-faktorer i hela slutspelet, alla vi snackar om i princip. Fleischman är likadan, Fleischman och Wisniewski inte minst, båda är ju petade i dags.
De är mer symboler nu för att det finns sånt djup i Anaheim att man har tillgång till den sortens spelare ifall någon går sönder eller är ur form.
Exakt, det är väl det starkaste fall i det här fallet faktiskt. Inte att de är så otroligt dåliga båda två, utan de har så otroligt djup. Det finns ju fler backar som inte som får sitta på läktaren där. Corbinian Holzer trädde de ju också till sig från Toronto, han får inte heller spela överhuvudtaget. Curtis Glencross som ju blev tradad till Washington petade också i slutspelet. Bergenheim petade i Minnesota. Vi hade noll mål av Chris Stewart som ju de tradade till sig där på trade deadline. En av de sista traderna som ägde rum och som vi pratade mycket om då. Franzen och Santorelli var ju totala fiaskon för Nashville.
Ja, han var ju faktiskt Nashville sen och i princip sa ju general managern där att han ångrade den traden.
Ja, precis, för det är liksom ruckade, det var som du brukar säga, det fuckade upp deras kemi i laget.
Ja, men det var ju den känslan att när marknaden är sådär tunn så de som är det minsta namn blir så enormt överskattade.
Ja, exakt. Precis. Och en sån som du nästan blev, ja, du fick ju nästan ett utbrott där när jag fortsatte att prata om Vermette. För du tyckte att det här var ju så urbota liksom, meningslös, inte spela mig, så sa du inte. Men det här är ju ingen center som gör så stor skillnad i alla fall. Så att man ska vara värd ett första val som han faktiskt är.
Och det var ju sant.
Ja.
Han har också varit petad. Nu gjorde han ju ett övertidsmål. Då.
Exakt.
Vilket är stort förstås. Men,
ändå petad till och från hela slutspelet.
Ja, och att de gick efter Kim och har ju visat sig vara ju väldigt ledsamt att jobba med Kim och Timonen, tycker jag. Han är ju en stor hjälte, en finländsk Niklas Lidström, och så slutar det på det här sättet att han spelar några få minuter tills han blir petad helt och hållet.
Exakt, det är ju tragiskt att man ska behöva prata så om
det är väldigt ledsamt att se.
Men vi såg, alltså marknaden, det var ju helt sjukt. Vi såg ju alltså Vermette gå för ett första val och Kimmo Timonen, jag vet inte riktigt hur conditional picks ser ut där, men jag tror faktiskt om Chicago går i den här vägen att det kan kosta dem två andra val att ha tagit in Kimmo Timonen.
Ja, det är ju väldigt dyrt.
Det är ju väldigt dyrt för en spelare som är en säkerhetsrisk just nu och som de inte ens spelar. Så att, ja. Daniel Winnick var ju på alla släppar. -6 i serien mot Rangers. Sekera skulle ju bli den nya, inte Marian Gaborik, men det var ju ändå ett statement av Lombardi där de behövde få in något på backsidan för att lyfta sig upp över slutspelsträcket. Det hjälpte inte alls, det kostade dem en första runda, ett topp 14-val i årets draft som är väldigt djup, så det var ju en jättemiss. Och Jagr lyfte inte Florida, och Coburn blev skadad för Detroit, så det finns en massa exempel.
Coburn var ju okej i Tampa och precis. Han vad heter han? Det var ju innan trading deadline som han gick från Pittsburgh till Anaheim just. Och han är en väldigt viktig...
Ja, The Spray. Mm.
Ja, han har ju varit bra i sin roll.
Absolut. Nej, han har ju varit en injektion för det här försvaret och verkligen runda till backparen. Han funkar ju väldigt bra med Cam Fowler.
Så att det men det är, ingen av the big shots som det var så mycket snack om.
Precis, och det brukar ändå vara spelare som får en enorm effekt på deras playoff-push. Jag menar, förra året minns vi ju hur Marian Gaborik vann hela skytteligan i slutspelet.
Ja.
Och du brukar ju återkomma till Bill Guerin i Pittsburgh när de vann. Men det finns många exempel liksom genom historien. Det brukar löna sig att plocka in en unrestricted free agent med playoff-rutin när det vankar slutspel. Men i år har det varit väldigt många som tvärtom har liksom förstört mer än vad de har hjälpt. Det var min otroliga Thomas Flashman-filosofi, teori.
Ja. Du, vi måste bara säga något avrunda den här serien, Anaheim-serien, med att Fredrik Andersson tycker jag har varit... Nu anses det ju då att han har varit skakig på slutet i de sista matcherna, men som helhet tycker jag han har varit enastående i den här serien. Och, alltså, risken är stor att vi får en dansk målvakt som vinner Stanley Cup innan en svensk gör det.
Ja, det vore ju sjukt alltså.
Det vore väldigt oväntat, om inte annat.
Ja, det, exakt. Ja, just det. Det är faktiskt ingen svensk målvakt som har vunnit Stanley Cup. Nej. Det kan ju vara schysst mot alla Frölunda-supportrar som kanske lyssnar på det här. Det finns ju risk att två Frölunda, gamla första målvakter i Frölunda, möts i finalen också.
Ja, det är ju stort. Men det skulle vara bra egendom om en dansk målvakt före en svensk bit. Ja,
precis. Ja, det är lite intressant med Andersson också. Det har ju skrivits lite om han senaste veckan apropå att han har gjort så pass starkt intryck på oss det här slutspelet och motbevisat många kritiker, för att det var ju ett stort frågetecken för Anaheim i första slutspelet, just målvaktsposten. Och en anledning till att jag inte har sett dem som en favorit i titeln under hela säsongen egentligen, faktiskt. Han var ju, när han kom till Frölunda så var han ju... det sa ju Mikael Andreasson, deras gamla tränare i Frölunda, målvaktstränare där, att han var ju mer eller mindre tjock. Han var ju... Han hade ganska många kilo för mycket där. Och såg inte ut som en...
relativt, skulle jag vilja säga då.
Men han är... Ja, han såg... Han hade inte riktigt den här Ryan Kessler-kroppen alltså.
Ja, okej.
Jag
känner mig bekväm med att prata om det och kritisera någon annan för det problemet.
Ja, men han i alla fall väger fortfarande över 100 kilo dansken här, men han är uppenbarligen extremt bra nog, om man säger så.
Och han har varit riktigt bra. Ingen snack om det.
Nej. Ja, vad blir ditt tips här då? Vi måste gärna försöka.
Oj. Ja, jag tycker det känns, alltså, om man ska prata i procent så lutar det ju ändå åt Anaheim. Det gör det ju. Låt säga 55-45 i Anaheims fördel ändå. De är hemma, ska man inte glömma. Jag tror det är väldigt viktigt med matchningen där, att de har sista bytet och att Boudreau kan använda Kessler mot Taves precis hela tiden.
Ja, det har varit tydligt där med matchningarna faktiskt från coachernas sida, att det har gett effekt.
Ja, så att jag säger väl 2-1 gärna ändå, fast med reservation att det kan bli 2-1 i Chicago också.
Ja, jag hade skrivit upp här också. Jag lutade åt Anaheim precis som du. Skulle jag sätta procentsats chans så är han också någonstans att tippa över åt Anaheim. Men jag skrev upp här att Chicago vinner med just 2-1 ändå. Och ja. Jag måste ju basera det på att jag faktiskt tippat dem som Stanley Cup-vinnare här.
Ja.
Fast å andra sidan har jag tippat alla lag som Stanley Cup-vinnare. Jag tippade St. Louis och Minnesota under säsongen också.
I slutspelet började så har jag Tampa Chicago. Så, Sen har jag ändrat mig en massa gånger.
Ja, precis. Nu är det man. Ja. Nej, men jag tror ändå Chicago är en sån här Game 7. Det är ändå en skillnad på... Det är verkligen skillnad på elimineringsmatch och en match Game 3 eller 4. Liksom. Alltså när det är knivsäggen, liksom, när det är, verkligen är på blodigt allvar. När det handlar om att golfsäsong eller gå vidare till en Stanley Cup-final. Då tror jag Chicago har en fördel där, faktiskt. Trots att det är bortaplan. Så här. Jag håller nästan Chicago lite som favorit ändå faktiskt.
Ja, kanske att NBC och därmed NHL skulle gå ner i spagat om det blev av lycka om det blev Rangers Chicago, för då är det två super big markets med stort hockeyintresse i botten som möts, och då får de höga tittarsiffror. Anaheim Tampa skulle de inte vara lika lyckliga över.
Nej, det, så är det ju. Det är bara att erkänna att det är faktiskt det är ganska stor skillnad i det breda intresset för de respektive.
Ja, det blir väldigt svårt att få fler än de som bor i Tampa och de som bor i Orange County och tittar. Plus de som alltid tittar. Ja, de är inte så många i USA.
Nej, jag ska ju veta att Chicago har väl flera år i rad. Jag ska våga inte svära på det, men de har väl flera år i rad haft de högsta tv-siffrorna i nordamerikanska marknaden. Eller jag vill säga amerikanska, ska jag säga.
Ja.
Så att, det är ju det bästa de kan få egentligen. Chicago mot New York.
Ja, det är nog det faktiskt. Ja, men du. Mm. Ska vi ta avsluta med, du bad mig göra en lista här på de 10 bästa svenskarna i slutspelet.
Ja.
Jag gjorde en lista, jag har inte något jättemycket argument för det, det var lite svårt. Jag tycker det är 3 i toppen som knappt går att skilja åt hur bra och viktiga de är. Ja. Det är också så att de som redan är utslagna, de känns inte aktuella längre. Det känns otroligt länge sedan det var andra omgången. Ja. Och första omgången får vi inte bara prata om. Så det är bara en med där, och det är på 10:e plats. Och det är Filip Forsberg som jag tycker ändå måste nämnas för att han faktiskt stod för ett hattrick i en viktig match mot Chicago.
Precis. Ja, men det han skulle nog platsa på min topp 10-lista också. Jag tycker han förtjänar det. Han vinner ju alltså poängligan för Nashville både grund och slutspelet. Så att,
ja, han fick ett genombrott direkt. Fantastisk rookie. Och det fanns ett rookie-pris i slutspelet också. En rookie Conn Smythe. Så kanske han skulle vara lite aktuella.
Ja, men det, ja, exakt. Men det har varit några andra rookies, eller i alla fall unga svenskar, som många har klivit fram och fått lite genombrott.
Ja, vi har en på 9:e plats då, som också gör sitt första slutspel på riktigt. Det är Jesper Fast i New York Rangers.
Ja.
Lite tungt de sista matcherna. På Game 5 så var han ju till och med bänkad den sista perioden. Då gjorde Rangers en dålig match faktiskt, när de fick stryk med 2-0.
Ja, den tredje perioden var lite antiklimax för Rangers faktiskt.
Ja, det gick långsamt. Så. Men Jesper har ju varit en kraft i många matcher. Och varit, med sin energi och sin skridskoåkning så är han ju en väldigt viktig bottom, ja, ibland topp 6, men framförallt bottom 6.
Precis, och en det är ändå häftigt att han har lyckats slå sig in i NHL. Han var ju bra i SHL också i HV. Liksom. Men det finns ju andra svenska talanger som också åkte över i samma veva som honom. Som kanske ansågs ha större NHL-karriär som för sig och kanske snabbare genombrott. Men det som är intressant med Fast är ju att han kan acceptera vilken roll som helst. Han kommer alltid ge 110%. Han är ju väldigt, väldigt användbar för en tränare.
Ja, när de kom över så var det hit i New York så trodde de flesta att Oskar Lindberg var den stora talangen. Men han har inte lyckats etablera sig i laget medan Jesper nu, enligt Vigneault beskriver honom som en av sina mest pålitliga spelare.
Ja,
exakt. Ja, 8:e plats har vi Johnny Oduya, som många tyckte under grundserien att det kändes som att han hade tagit steg tillbaks, tyckte många. Jag tycker han har varit enastående i många matcher här i slutspelet. Precis, tagit sitt vanliga ansvar och varit lika svår att spela mot som vanligt.
Ja, precis. Det blir ju intressant att se vad som händer i sommar, för då kommer han med all sannolikhet inte att stanna i Chicago, för om han vill ha, få en marknadsmässig lön utifrån vad han presterar.
Nej, men det är ju av lönetaksmässiga skäl.
Exakt, de skulle ju göra jättemycket för att behålla honom, men de har ju inte riktigt, de måste ju tänka på lönetaken naturligtvis.
Ja, det ska bli intressant att se var Johnny hamnar. Mm. Kanske LA Kings.
Ja, de har också lite lönetagsproblem också, men det kanske knölar in den. Ja.
Istället för Voino.
Ja, precis, exakt. De måste ju ändå vara inom där. Precis.
Ja, sjunde plats, Marcus Kryger i samma lag i Chicago. Han är ju en mästerlig tekare och en enormt viktig defensiv kugge där i fjärde kärn. Och dessutom hugger han ju till och gör mål. Va? Han avgjorde ju övertid.
Ja, just det. I game 2 var det. Eller var det?
Ja. Han är den bästa checking som spelare vi haft sen Samuel Paulsson. Ja. Han var i sin glansdagar.
Precis, när de vann Stanley Cup 2007 är han här.
Ja.
Ja, han är ju, och han gör det år efter år i Chicago där. Han är ju, han ingår ju i deras core faktiskt, Kryger.
Ja, ja. Och coach kan väl lita på honom enormt vad gäller alla viktigaste, de viktigaste teckningarna är Kryger som tar. Det är ju en väldigt viktig del.
Precis, och i boxplay och så har han ju enormt förtroende och liksom är.
Ja.
Han är ju en Chicago Blackhawk nu ute i fingerspetsarna.
Även på sjätte plats finns det en spelare som coach kan lita enormt på. Det är Niklas Hjalmarsson. Hjälbeer, eller Hammer. Eller Jalle. Beroende på vem som tilltar honom.
Ja.
Som sagt, han nu bildar han backpar med Duncan Keith. Spelar enorma minuter. Tar otroligt mycket stryk. Och fortsätter leverera som vanligt.
En mästare på att spela enkelt.
Ja, vägrar vika ner sig. Enormt intelligent hockeyspelare. Med en karaktär som... en av dem som är mest imponerad, det har jag sagt många gånger. Men när han beskriver sig, sin syn på hockey, så är han... Ja, fantastisk.
Ja.
Ja. 50 plats, flera backar här. Anton Strålman, Tampa Bay Lightning.
Ja.
Som coach Cooper säger, han kommer aldrig att vinna en Norris Trophy, men den han spelar med kommer att göra på grund av Anton. Och han är ju perfekt vid sidan av den mer spektakulära Victor Hedman.
Precis.
Och han bidrar ju både defensivt, framförallt defensivt, men även offensivt. Alltså passningen han slog till exempel till Cali.
Ja, just det. Det var ju faktiskt det.
Glenn Sadermore, som du blev känt som här, eftersom det var Strålman som spelade Callahan.
Och då, just det.
Ja, men Strålman är ju en stjärna nu för tiden.
Det är han faktiskt. Han är dels väldigt positionssäker och skicklig i defensiven. Men sen så, det som framförallt utmärker honom, som gör att man liksom, alltså verkligen noterar honom på isen, det är hans lugn med pucken i trängda situationer. Alltså,
ja.
Han är få spelare som kan liksom hålla huvudet högt och inte behöver se på pucken när i en duell nere vid sargen. Han kan liksom, han ligger steget före då nästan med den uppsikten han har på något sätt, och det är lugnet. Alltså, han är extremt bra på att lösa sådana här situationer som känns lite 50-50 och ändå komma ut med pucken och göra något konstruktivt. Behöver väldigt, väldigt lite isyta för att göra någonting bra med pucken.
Ja. Ja, men det är som han är som person också. Det finns ingen som är lugnare, vilket då är så konstigt att han samtidigt lyssnar på den mest brutala musik som finns. Den ja. Minst lugnare. Ja. Ja, fjärde plats, Hampus Lindholm, eller Hampus Hagman som vi kallar honom.
Ja.
Den unge backen i Anaheim som ju är kanske deras ledande back fast han är 21 år.
Ja, det är faktiskt imponerande hur snabbt han har slagit sig in i Anaheim med den backuppsättningen dessutom.
Ja, blivit så... fantastisk skridskoåkning, fantastiskt spelsinne och ett grymt skott.
Ja, precis. Och väldigt så här, supermogen och professionell.
Ja.
Alltså han känns ju som han är 31 ungefär.
Ja, så känns det när man pratar med honom också. Han är väldigt intelligent ung man. Vältalig och han verkar väldigt klok.
Ja. Och han stack ju liksom direkt från Hockeyallsvenskan när Rögle gick upp för några år sedan. Tror jag.
Ja.
Så tror jag, alltså det är ju väldigt få spelare som lyckas ta det steget direkt. Han var i och för sig AL första året, men extremt snabbt resa upp till att bli en så här ledande back redan vid den åldern. Liksom. Det är sjukt.
Ja, storartat. Ja. Sen är det de Big Three då. Jag kan inte riktigt skilja dem åt. Så de delad första plats har vi Jakob Silfverberg, Victor Hedman och Henrik Lundqvist.
Ja.
Det är de tre stora svenskarna i det här slutspelet, tycker jag. Ändå.
Ja, jag håller med dig. Det är jag håller med, det är självklart.
Svenska poängligan har ju fått ett genuint genombrott under det här slutspelet. Victor Hedman är den ledande backen i Tampa. Fan, vilket jävla genombrott han har fått. Han är omskriven hyllningsartikel efter hyllningsartikel, framförallt i Kanada då.
Ja, det är helt sjukt. Alltså, det ska vi säga att du fick ju till och med korrläsa Pierre LeBruns. Det här tyckte jag var ballt alltså. Du satt ju med Pierre LeBrun, du får berätta själv alltså, på planet.
Ja, vi flög en av resorna till Tampa så hade han gjort en intervju med Victor och ville bara att jag ska kolla fakta om Sverige och Örnsköldsvik, så han hivade över datorn och sa kolla här om det är något. Och det var ju inte så lite stort att sitta och titta, läsa på hans dator. Pierre LeBrun är en stor hjälte på
ja, exakt. Det är ju the big three måste han ju med McKenzie, Drager och LeBrun.
Ja. Ja, så det var, fast han är den stora stilisten av dem. Han är den som verkligen kan skriva.
Ja. Nej. Jag såg även Chris Johnson som jag tycker är riktigt bra och som är en polare till ja. Det också. Han skrev en lång hyllningsartikel även han till Emma.
Ja. Ja, Chris är fantastisk. Vi har haft mycket roligt de här dagarna. Ta om för dig.
Ja.
och Lundqvist är Lundqvist. Mr. Game 7. Vi får se om det epitetet lever även imorgon. Det är ju han som räddar Rangers och skulle de gå hela vägen så är han ju den, då vinner han ju Conn Smythe.
Ja, precis. När man ser de här tidiga Conn Smythe-rankingarna som dras upp så är ju Henke Lundqvist med topp 5 överallt. Topp 3 till och med ja. På många listor. Ja. Definitivt den som får flest röster i Rangers-lägret i alla fall.
Han skulle vinna. Vem skulle vinna i Tampa? Tyler Johnson förmodligen? Eller Victor?
Ja, alltså, jag tänkte på det. Jag har ju kallat Tyler Johnson för MVP hela slutspelet. Istället för ja. Tyler Johnson. Så att... Det känns, men samtidigt nu så har han blivit inte riktigt lika framträdande kanske i den här serien förutom när hans hattrick då började. Men Hedman har verkligen varit, han har liksom vuxit ju länge slutspel har gått på något sätt.
Ja.
Och nu är han ju så otroligt alltså stark. Han har ju en remarkabel plus minus statistik till exempel. Han har enorm förmåga att ta över spelet när han är inne på isen. Så att, ja. Jag skulle absolut inte protestera om han får det priset i Tampa faktiskt.
Och Anaheim, det skulle vara Corey Perry eller Ryan Kessler? Ryan Kessler för att han liksom är den sista pusselbiten. Corey Perry för att han är en enorm målskytt.
Ja, precis. Och Getzlaff är väl kanske med där. Han gjorde en svag game 6 när han kallade sig själv för absolutely terrible. Men jag skulle nog framhäva Kessler där bara för att, som du säger, han är ju den uppenbara pusselbiten som saknas. Ja.
Och i Chicago, Duncan Keith förmodligen, eller Taves då. Eller
ja, Kane.
Och Showtime.
Ja, precis. Ja, jag tycker... Jag slår till mig Keith där faktiskt.
Ja, det kommer vara svårt att motstå honom i så fall.
Ja,
ja men hur är du, unge man? Ja. Jag hoppas att du inte får hjärtinfarkter och grejer imorgon kväll. Jag ska ta det lugnt själv. Jag ska skriva ett intro. Jag får försöka låta bli att bli övertänd så det inte går att skriva.
Du brukar ju kunna sätta ord på dina känslor där på ett trevligt sätt.
Inte bara på hela stan, så hela ligans, hela evenemangets känslor handlar om, inte mina bara.
Nej, precis. Exakt. Ja, det är sjukt alltså. Jag vågar knappt tänka på det än faktiskt. Jag försöker, du vet ju vad jag gör för någonting när det är såna här matcher. Jag viker strumpor eller klipper gräsmattan. Ja.
Viker strumpor, så var det. Ja, men du ska vara hemma i Örby imorgon och se matchen?
Nej, jag ska faktiskt jobba, det är lite knivigt, men jag hinner hem precis till matchen tror jag.
Oj.
Men det brukar vara ganska fördelaktigt att jobba också innan också så att man får liksom alltså så man tänker på något annat. För annars så går jag under, det jag bara försvinner. Jag är mentalt dränerad innan matchen börjar liksom.
Lycka till Jonathan. Ja. Hoppas du får en angenäm kväll ändå.
Ja. Hoppas det. Ja. Och detsamma. Du ska vara på plats. Det blir ju åskolt där.
Det blir fantastiskt. Ja, men du, nästa vecka då hörs vi tidigare. Då måste vi ju köra igång innan Stanley Cup-finalen har börjat. En lång Stanley Cup-final preview.
Ja, det vill vi försöka få till, såklart. Det vore ju riktigt nice. Vi tackar alla som har lyssnat.
Det låter som att vi kommer att göra det på tisdag, tycker jag.
Det låter högst troligt faktiskt.
Ja. Ja, men tack för idag. Och lycka till med att komma fram med fler Thomas Fleischmann-teorier. Är du vänlig?
Jag ska fundera på fler. Det var ju som succé.
Så att... ha en underbar big hockey weekend. Ja. Både du och alla som lyssnar.
Precis. Tack detsamma. Vi säger Du brukar ha en bra avslutningsord. Nej, jag säger bara hi, hi. Hi.
Hejdå. I like it. I like it. I like it. I like it.
I like it. I love it. I want some more of it. I try so hard. I can't rise above it. I like it. I love it. I want some more of it.
I like it. I like it. I love it. I love it. I love it. I love it.
I like it. I love it. I want some more of it. I try so hard. I can't rise above it. I like it. I love it. I want some more of it.
I like it. I like it. I like it. I like it. I like it. I like it.